Gott nytt år. Tack Anders. Idag har jag en härlig hälsning till oss allesammans och inte minst till oss föräldrar. Min text är hämtad ifrån Lukas evangeliets andra kapitel, vers 42-52, som är den enda berättelsen i evangelierna från Jesu barnaår. Innan han började sin predikogärning vid 30 års ålder. Barn inom svenska kungafamiljen hårdbevakas i media. Vi vet ju det av året med kungafamiljen. Vi får följa med barnen på väg till skolan, första skoldagen. Vi får följa med när de utvinner honung och när de slår in paket till hemlösa. Men från Jesu barnaår finns bara en enda berättelse i evangelierna. Och man kan ju fråga sig varför. Han var ju också kung när han föddes. Det finns antagligen bara ett enda svar på den frågan. Hade evangeliernas författare velat att vi skulle veta mer om Jesu barndom, så hade de förstås skrivit ner detta åt oss. Men den enda berättelsen som finns i evangelierna är alltså den när Jesus stannar kvar i Jerusalem medan hans föräldrar tror att han har sprungit bort. Det finns inte en enda förälder på den här jorden som inte har varit med om just den upplevelsen att barnen har sprungit bort, ens egna barn. Du har säkert hört ljudet av stormarknadens högtalare som informerar om att ett barn står i receptionen och väntar på oroliga föräldrar. Vår äldsta son var 4 år gammal när han efter en söndag förmiddagsgudstjänst var som bortblåst. Och vi sprang runt och letade. Och det som var kanske allra värst för oss där och då, det var ju att dörrarna ut mot Storgatan i Göteborg där tabernaklet låg var vidöppna. Och jag menar, tankarna snurrade i huvudet. Har han sprungit ut genom dörrarna här och förirrat sig i stan? Men så kom de lugnande beskeden om att våran son satt vid kyrkans trumset som han älskade. Och om du visste vad lugnande det var. Barn försvinner och hittas igen. Alltså det händer så ofta så att man kan undra varför skriver Lukas ner denna berättelse, denna händelse överhuvudtaget. Även om tystnaden från Jesu barndom antyder att hans barndom var likt de allra flesta barn, så vittnar hans födelse bara verserna innan om att han var ett barn olikt alla andra. En 1800-tals konstnär målade en tavla föreställandes Jesus som pojke i Josefs snickarverkstad hemma i Nazaret. Och tavlan visar hur Jesus just skurit sig i fingret och plåstras om utav hans mor Maria. Målningen speglar varför Jesus kom till vår jord. Det var för att offra sig själv på ett grovflisigt kors. I vårt ställe som Jesus föddes, Guds rena offerlam, kom för att utgjuta sitt blod till försoning och förlåtelse för våra synder. Men nu gällde det Jesu första påsk. En berättelse som på samma gång är både dramatisk och vacker. Maria och Josef, som brukligt var, hade besökt påskhögtiden varje år. Och fram tills nu så hade Jesus stannat kvar där hemma i Nazaret. Lagen föreskrev att alla judiska män i Israel skulle besöka påsken varje år. Och en judisk pojke blev man, en lagens son, vid 12 års ålder och förväntades därefter att följa lagen. Detta var alltså Jesu första påskhögtid, och du må tro att han såg fram emot att med egna ögon få beskåda den heliga staden och dess tempel som föräldrarna berättat så innerligt om. Bland alla judiska högtider så var påskhögtiden den största och mest välbesökta. Och jag kan riktigt se Jesus studera påskfirandet med stora vidöppna ögon. Och så är man på väg hem. Och i vågen av människor som gått från Galileen till Jerusalem och som nu åter är på väg hem går också Josef och Maria. Och med tanke på hur följsam Jesus vanligtvis var och att släktingar och bekanta var med i tåget hem till Nazaret, så är det ju lätt att förstå varför Jesu föräldrar liksom räknade med att också Jesus var med i följet. Men så upptäcker man efter ett tag att han är inte med. Och när man inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem för att söka efter honom. Likt Josef och Maria så är också vi på väg hem ifrån högtid. Vi har under julhelgen tänkt och tillbett Jesus barnet. Och det är skönt att ha honom hos oss. Han är så att säga med i reselsällskapet. Nu går vi hem från julen och vi tar det alldeles för självklart att Jesus är med. Det kan då vara bra att göra liksom en daglig check och ta reda på om han verkligen är med. Människor tappar ofta bort Kristus. En del människor söker inte efter Jesus förrän det har gått ett tag i livet. Jag kanske rent av så sent som på dödsbädden. Det finns hem där Kristus en gång i tiden var en kär gäst, men till vilken han nu inte längre är välkommen. Och så finns det människor som en gång i tiden levde i nära gemenskap med Jesus, men som med tiden sagt upp kontakten. Saknar du gemenskapen med Jesus? Kanske var han med i unga år, men någonstans på vägen så tappade du kontakten. Den som söker efter Jesus ihärdigt kommer till slut också att finna honom. Är du den personen som söker efter Jesus? Kanske behöver du hjälp. Hör av dig. Det riktigt talande är att Josef och Maria hittar Jesus i hjärtat av den judiska fromheten på tempelplatsen den tredje dagen. Det är denna Jesus jag hoppas att du ska finna. Den tredje dagens Jesus. Han som är uppståndelsen och livet. Det är på denna Jesus, det är på denna grund som församlingens tro vilar och till vilken människor förenas genom tro och dop. Kanske går du runt och funderar på eller längtar efter att få bli döpt. Hör av dig. Tänk att få börja det nya året med att säga ja till Jesus. För Josef och Maria var det sannolikt de mest kvalfyllda dagarna i den unga familjens liv hittills. Minst var den gamle mannen Simeon hade profeterat på tempelplatsen 12 år tidigare om att det genom Marias själ skulle gå ett svärd. Ett bortsprunget barn är ett plågsamt ögonblick. Och för Maria väntade ett långt värre och smärtsammare ögonblick att se sitt eget barn avrättas på ett kors 15 år drygt senare. Du som förälder kommer likt Maria att uppleva många svåra stunder. Men kom då ihåg att du är inte ensam. Din himmelske far är med dig. När Jesu föräldrar väl finner honom lyser bestörtning igenom Marias ord. Det är ju ganska naturligt. Kanske när man hittar ett bortsprunget barn där i receptionen så kanske man tar tag i barnet chockad, rädd och säger varför sprang du iväg? Kanske var det så för också Maria. Och hon säger, mitt barn, varför har du gjort så här emot oss? Din far och jag har varit oroliga för dig och letat efter dig. Och Jesus som har börjat inse att hans liv var på väg in i en ny fas, han svarar, varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Och Josef och Maria tycks inte alls förstå vad Jesus pratar om. Något som upprepade sig ofta under Jesu liv. Hans lärjungar förstod sig heller inte på honom. Ofta blev Jesus missförstådd. De trodde till exempel att när Jesus spikades fast på korset så var det ett tecken på svaghet, på nederlag. Att riket grusades först senare. Efter att Jesus var uppstånden så förstod de innebörden i vad Jesus hade gjort på korset. Än idag så förstår sig Jesu vänner inte heller på honom. Vi kan inte förstå hur prövningar och motgångar kan innehålla spår av gudomlig kärlek. Kanske anslöt du dig till karavanen på väg till det himmelska Jerusalem i tron om att livet skulle bli glatt och fullt av fest. Men så fort det blev dramatiskt så blev du besviken. Jag är ledsen att behöva säga det, men livet är fullt av dramatik. Också ett liv som kristen. Läs bara Bibeln. Men en vacker dag så kommer du och jag förstå mer. Någon har kallat dagens evangelietext för dagen då Jesus upptäckte vem han var. Medan föräldrarna inte tyckte att Jesus uppförde sig tillräckligt vuxet så var det precis tvärtom. Borde inte han som är Guds son hålla sig nära sin himmelske far och ägna sig åt det som hör honom till? Borde inte vi som är kristna vara där Jesus är? Och göra det som han befallde oss att göra. Lägg märke till att insikten om vem Jesus var, vem han själv nu upptäckte att han var, inte gjorde honom uppblåst och skrytsam. Istället så följer han med sina föräldrar hem och fortsatte ett tag till att lyda dem med allt, vilket han säkert gjorde hela livet. Måtte det få vara så att när vi återfinner tempelpojken, säger någon, att han då följer med oss hem in i våra vardagligheter, i våra svårigheter, hem i livets glädjeämnen genom hela livet. Men när Jesus flyttar in i ditt och mitt liv så är det inte han som lyder oss utan vi förväntas och lyda honom. Dagens evangelietext innehåller en hel del goda råd för det kristna livet, inte minst för det kristna hemmet. Väl medveten om att det jag nu kommer säga inte gäller alla, så vill jag börja med att ge ett gott råd till alla oss som är gifta. Vi läser att Josef och Maria gick som vanligt upp till högtiden. Du vet att avståndet mellan Nasaret och Jerusalem, det var långt. Resan för fattiga människor utan transportmedel var utan tvekan besvärlig och ansträngande. Att lämna hus och hem för nästan 2 veckor, det kostade på. Både fysiskt men också ekonomiskt. Man skulle ju trots allt ha uppehälle för 2 veckor. Men Gud hade gett en föreskrift som Josef och Maria bestämt sig för att följa. Och fastän Guds bestämmelse egentligen bara gällde männen, så hade Josef och Maria valt att fira högtiden tillsammans, sida vid sida. Även om man inte alltid kan följas åt till kyrkan, så är det viktigt som makar att stödja varann i ens andliga växt, ens andliga liv. Nöjer inte bara med en kyrklig vigsel. Vig också era gemensamma liv åt församlingen och älska den tillsammans så som Kristus har älskat församlingen och gett sitt liv för den. Dagens evangelietext innehåller också ett gott råd till församlingens barn och tonårsföräldrar. Ja, dig också om du nu inte tillhör vår församling. Jesus som är 12 år gammal befinner sig ensam i Jerusalem. En stad som under påsken var full av människor. Och ingen av oss kan föreställa sig den oro som Maria måste ha känt över att ha tappat bort ett barn i en sån stad full av människor. Men var hittar föräldrarna honom till slut? Jo, efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. Vill du veta en sak om mig så älskar jag personligen när ungdomar ställer frågor om den kristna tron. Och du vet, jag räds inte så mycket de svåra frågorna. Vad som skrämmer mig allra mest är deras tystnad. Som förälder så delar jag också alla er som är troende eran önskan om att få se de egna barnen få möta Gud. Och du vet, en bra början, det är som förälder att göra som profeten Samuels mor Hanna och ta med sig sitt barn till Guds hus, till kyrkan. Du vet att trots att Samuel inte var gammal när Hanna tog med honom till templet så kunde han i alla fall höra Guds röst. Men kom ihåg, det var i hemmet som vanan att gå till Guds hus började. Både för Samuel och för Jesus. Du hörde inledningsvis om att det här nya året, det är inte lika viktigt med nyårslöften. Men kanske början på det nya året kan bli en början på nya goda vanor. Jag vet inte om det lugnar dig, men barn speglar sina föräldrar. Du känner till talesätten. Sådan moder, sådan dotter. Det är hämtat ifrån Bibeln, ifrån Hesekiels bok. Vi säger ju sådan far, sådan son, men det spelar ju egentligen ingen roll. Vi skulle ju kunna säga sådana föräldrar, sådana barn. Du känner också till uttrycket att barn gör inte som du säger. Barn gör som du gör. Barnen speglar sina föräldrar. Några unga hajar försökte lära några unga krabbor att röra sig framåt istället för i sidled. Och varje dag så träffades man på morgonen och man körde stenhårt. De unga hajarna gick liksom all in. Och försökte lära krabborna att gå framåt istället för i sidled. Och framåt kvällen så kunde man verkligen konstatera att man hade lyckats. Krabborna gick framåt istället för i sidled. Dagen därpå så möttes man igen. Men till hajarnas stora besvikelse så visade det sig att krabborna nu rörde sig i sidled istället för framåt. Och träningen upprepades. Hajarna gick all in och liksom visade krabborna att gå rakt fram och inte i sidled. Och när kvällen kom så hade man verkligen lyckats. Krabborna gick framåt och inte i sidled. Dagen därpå möttes man igen. Och vad hände? Jo, krabborna gick i sidled och inte framåt. Och hajarna var så besvikna och så bestörta. Vad är detta? Vad är det för fel? För att söka svar. Så bestämde sig hajarna för att följa med de unga krabborna hem. Hem till deras föräldrar. För att söka svar. Och svaret man fann var mycket enkelt. Föräldrarna gick i sidled och inte framåt. Du vet att barn speglar sina föräldrar. Om du håller kyrkan högt, ja då kommer antagligen dina barn också att ha en positiv bild av kyrkan. Om du talar gott om människor så kommer också dina barn att få en positiv bild utav samma människor. Barn speglar sina föräldrar. Kära föräldrar, om inte du undervisar dina barn så kommer någon annan göra det i ditt ställe. Jag vet att föräldrar, det finns föräldrar som säger, ja men jag vill inte pracka på mina barn någonting. De måste få växa upp och själv komma fram till den här insikten om att Gud är viktig eller ja, vad det nu kan vara. Men jag säger det, om inte du undervisar dina barn om Gud, om Jesus, så kommer någon annan att undervisa dina barn om vad de anser är viktigt. Och risken är att det är långt värre. Ja, nu är ju inte den kristna tron dålig, tro inte det. Men risken är att någon fyller dina barn med någonting som är dåligt istället för, som du själv kan göra, fylla dina barn med det som är bra. Du vet, jag är barnslig nog att tro att Jesus växte upp med att höra sin mor Maria sjunga lovsången som återges i det första kapitlet. Du vet Marias lovsång om Guds barmhärtighet, om Guds storhet, om Guds helighet. Och jag tror denna fromhet satte sina spår i Jesu liv. Se till att lägga den grund som gör att dina barn är trygga hela livet, också när det blåser. Till dig som är ungdom vill jag säga, gör likt Jesus, du har hört det många gånger idag, till en vana att fira gudstjänst för att lära känna dig, för att lära känna Gud mer och bli mer bekant med den kristna tron. Ställ klockan i dessa tider för att gå upp och se gudstjänsten online klockan 11. Ställ frågor till dina föräldrar om det som kanske har predikats. Och du får gärna skicka, mejla frågor till predikanten om du undrar över något som har sagts. Målet är ju inte att du ska lära dig Bibeln utan till, utan att du ska bli mer förälskad i Gud. Låt mig få ge dig ännu ett råd som jag har upptäckt under tiden jag har varit hemma och besökt församlingens äldre medlemmar. Om du visste hur mycket visdom det finns att hämta därifrån, ifrån församlingens äldre medlemmar. Tänk om du skulle fråga någon av dem att bli din mentor. Även om tiderna ser olika ut så tror jag att vi människor har gått igenom ungefär samma liksom känslosvall och har ganska lika erfarenheter. Om församlingens äldre medlemmar kan berika mitt liv och har berikat mitt liv så kommer de garanterat också att berika ditt. Till dig som är äldre så säger jag, liksom profeten Eli tog sig an den unge Samuel och Simeon och Hanna tog ett visst barn i sina armar, så kan du bli en andlig mor och farförälder till någon av församlingens ungdomar. Wow! Vem vet, kanske är du med och bidrar till att fostra framtidens förkunnare, församlingsordförande, ja, you name it. Slutligen vill jag också ge dig som är kristen ett gott råd. Och vi finner det i Jesus svar till sin mor. Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Det är som om Jesus ville säga, Maria, minns att jag som Guds son också har en himmelsk far vars verk kräver all min uppmärksamhet. Kanske är Jesu ord en påminnelse till dig och mig. Ord som kan få sjunka in i våra hjärtan, men på samma gång kan vara nyttig att ställa. Aldrig är församlingen i så gott skick som när den har siktet på att bli allt mer lik Jesus Kristus. Den perfekta församlingen på jorden, den finns inte. Men han som bor i den, han är fullkomlig. Idag har vi talat om att nyårsluften inte är lika viktig som att odla goda vanor. Men kanske ändå kan det få vara ditt nyårslöfte för 2021 att närma dig Jesus och bli mer lik honom. Jag läste att forskning visar att du har som störst chans att lyckas med dina nyårslöften om du formulerar dem som närmande mål. Alltså, det är bättre att sätta upp som mål något man vill börja med att göra än något man tänker sig sluta med. Hur kan du närma dig Jesus och bli mer lik honom? Jo, genom att närma dig den bok som berättar om honom. Den undergörande spegeln. Låt oss be. Helige Gud, då vill vi tacka dig för att du bygger ett samhälle, Herre. Mycket genom det kristna hemmet. Herre, vill tacka dig Gud för alla våra familjer i församlingen. De viktiga punkter. Herre, viktiga sådana. Viktiga gemenskaper, Herre. Vi tackar dig Gud. Vi tackar dig för alla våra föräldrar. Herre, som kämpar och sliter. Som gör sitt yttersta, Herre, för att barnen ska växa upp. Och bli trygga barn, Herre. Bli trygga vuxna. Herre, vi tackar dig för den grund som byggs i hem och i hus, Herre. Herre, vi tackar dig för församlingen som är den stora familjen, Herre. Att vi också får vara ett andligt hem, Herre. Inte bara åt familjer med barn- och ungdomsverksamhet, utan att vi också, Gud, får vara ett andligt hem för alla som bor i våran stad. Herre, vill be idag. Att vi som församling, Herre, får vara just detta trygga hem för flera i vår stad, Herre. Att de ska hitta hit, Herre. Att de ska upptäcka storheten i den tro som vi har, Herre. Att de ska upptäcka Gud, den himmelske Fadern, Herre, som råder över allt, Herre. Som har allting i sin hand. Herre, verkligen be. Be Gud för det här året som ligger framför, Herre. Att vi får verka, Herre. Göra det som du, Gud, har på ditt hjärta, Herre. Det som du brinner för, Herre. Det som du längtar efter också för våran stad, Herre. Vi tackar dig, gode Gud. Tack för 2020, Herre. Att du genom ett år av pandemin du har hållit din hand över oss, Herre. Och beskyddat oss och bevarat oss. Herre, vi ber för alla de som har sorg. Som under den tid som har varit, Herre, väldigt svår och outhärdlig kanske för någon. Herre, vi ber om tröst och styrka, Herre. Och att nu det nya året, Herre, får bli någonting annat. Vi ber oss till det i Jesu Kristi namn. Amen.